Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa predikotexten en gång till. Det är Matteus 21, verserna 1-9. De närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget. Då sände Jesus två lärjungar i förväg och sa till dem: gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Om någon säger något till er, så ska ni svara: Herren behöver dem, och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas: säg till dottern Sion, se din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. De andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, du är en evig, mäktig, gudomlig kung. Lär oss idag att du också är en ödmjuk, saktmodig och kärleksfull kung. Ta bort all vår rädsla, så att vi frimodigt kommer till dig för att få hjälp i rätt tid och din frälsning. Amen. Ja, dagens evangelietext handlar om hur Jesus rider in i Jerusalem och blir mottagen av folket med jubelrop. I vår text så hör vi att de ropar: Hosianna, Davids son. Läser vi i Johannes evangelium så vittnar aposteln om att de ropade: Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung. Det är i sak samma sak. Davids ättling, Davids son, var ju förutsagd av gamla testamentets profeter att han skulle sitta på Davids tron, men inte i ett vanligt rike, ett jordiskt rike, utan hans rike skulle vara evigt, och hans rike skulle inte ha några gränser utan nå till jordens ändar, omfatta allt. Och många av pilgrimerna som tog emot Jesus nu med jubelrop, de kunde verkligen vittna om hans makt. Att han var mäktigare än någon annan. Att han var mäktigare än någon världshärskare. För de kunde vittna om att han hade uppväckt Lazarus från de döda. Så tänk er vad en mäktig kung, en världshärskare, en president kan åstadkomma. Inte mycket. Han är helt beroende av den maktapparat som står bakom honom. Men Jesus, han befallde över vinden och sjön, och de lydde. Han befallde över fiskarna i sjön, och de lydde och samlades där i lärjungarnas nät. Han gav syn åt blinda, han botade sjuka, han drev ut onda andar, han uppväckte döda. Men nu kommer han så till Jerusalem utan att demonstrera sin makt. Han kunde ha visat att han var en strålande, gudomlig kung. Men han gjorde det inte. Varför? Jo, därför att han kom inte för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Han hade inte kommit som en politisk kung för att vinna politiska segrar. Han hade inte kommit för att lösa judarnas stora problem, det som många av dem såg som sitt stora problem, att romarna hade ockuperat landet. Nej, det var helt andra fiender som han kommit för att segra över. Det som är vårt största problem, det som är mänsklighetens största problem, oavsett i vilken tidsålder vi lever, oavsett i vilket land vi lever. Det är ju vår synd som gör oss främmande för Gud. Det är döden och djävulens makt. Så han kom för att med sitt liv och sin död och sin uppståndelse frälsa oss från syndafallets alla konsekvenser. Synd, död och djävulens makt. Och det första vi får lära oss nu när vi går till evangeliet, det är att vi kan lita på Jesu ord. Jesus sände sina lärjungar i förväg in i den lilla byn Betfage för att hämta en åsna och hennes föl, och det gjorde han för att profetian i Sakaria 9 skulle gå i uppfyllelse. Se, din konung kommer till dig, saktmodig, ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Så 500 år i förväg hade alltså profeten förutsagt att Messias, konungen, Davids son, Davids ättling, skulle rida in i Jerusalem på en arbetsåsnas föl. Och sen styrde han historien, han styrde över kungar, han styrde över riken, för att den här detaljen skulle vara, alltså en åsna och hennes föl skulle stå där på rätt plats i rätt tid. Och det här, det var ju det lilla, en liten detalj. Hela den politiska situationen i landet var ju förutsagd och uppfylld. Så det här visar att Jesus är den konung, den gudomlige konung som råder över allting, för att Guds ord och löften ska gå i uppfyllelse. När han lovar och säger en sak kan vi lita på det, för han har makt att uppfylla det han lovar och säger. Och det här, det är ju en stor tröst för oss. Vi kan ju lita på att Jesus råder också över våra liv. Våra liv är inte utlämnade åt slumpen. Vi vet inte vad som ska hända imorgon. Vi vet inte vårt slut. Men allt står i Herrens hand. Bibeln lär oss att alla våra dagar är uppskrivna i Guds bok. Förrän någon av dem har kommit. De är bestämda förrän någon av dem har kommit. Och vad är det för karaktär på de dagar som kommer? Jo, Gud, han har lovat att låta allt samverka till det bästa för dem som älskar honom, de som är kallade efter hans rådslut. Så även om vi inte ser det nu, och även om vi frågar oss, vad kan det här vara till för nytta för mig? Vad kan det vara för bra med det här? Så blir vi försäkrade om att Gud har makt att uppfylla sitt löfte. Och han har sagt att han låter allt samverka till det bästa för dem som älskar honom. Och det kan vi lita på. Många människor hade kommit till Jerusalem för den här högtiden. Det var ju en högtid som samlade människor från alla världens hörn. Och alla som var samlade där när Jesus kom ridande på åsnan, de hyllade honom. De bredde ut sina mantlar på vägen. De skar kvistar från träden och strödde framför honom, och alla ropade och sjöng: Hosianna, Davids son, välsignad vare han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Eller om vi går då till Johannes evangelium: Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung. Men så fort man säger Davids son, Då är det ett begrepp som syftar just på den utlovade han som en evig gudomlig kung, Messias, världens frälsare. Så allt det de sa, det var ju en rätt och riktig och fin bekännelse. De bekände att Jesus var Davids ättling, Messias, den som världens frälsare, den som gamla testamentets profeter utlovat. Och det var förutsagt i profeten att han skulle vara kung. Men kung i ett evigt rike. Han skulle vara världens frälsare. Och hans makt och hans rike skulle inte kunna jämföras med någon annan kung Han kallas ju kung, så det är ju en jämförelse, men han kan inte jämföras med någon jordisk kung, och hans rike kan inte jämföras med något jordiskt rike. För Jesus säger om sig själv någonting som inte kan sägas om någon annan: mig är given all makt i himlen och på jorden. Så han som red in i Jerusalem, han som kom ödmjuk och saktmodig, han äger all makt i himlen och på jorden. Han regerar över allting här på jorden. Och han ger allt det synliga, han regerar också över allt det osynliga, den andliga världen. Men han demonstrerade inte sin makt när han kom i ödmjukhet och saktmod. Och det var ju för övrigt uteslutet att Jesus skulle göra något sånt. Alltså likt härskare här i världen. Jag tänker på de här bilderna av gamla Sovjetstaten där man har en stor militärparad och helt enkelt bara visar upp all makt, all militär makt man har. Men det var ju uteslutet, det gjorde man ju då också. Så i romarriket så kom ju segraren med sin här och alla fångar för att visa upp sin seger och makt. Det var ju uteslutet att Jesus skulle komma och visa upp politiska maktmedel, ha en militärparad, komma på en stridshäst. Skulle ju strida mot allt det som han kommit för att göra. Och hade han velat visa upp maktmedel, så stod ju helt överlägsna resurser till hans förfogande. Atombomber är ju någonting blygsamt jämfört med vad han kunde visa upp. Så här sa han ju till den lärjunge som drog sitt svärd när överste prästens tjänare och den romerska vakten kom för att gripa honom. Och sa: stick, sätt tillbaka ditt svärd i skidan. Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Eller tror du inte att jag kan be min far att han genast sänder mig mer än 12 legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att allt det här måste ske? Så Jesus, han hade gått upp till Jerusalem. Och ingenting misslyckades. Det som händer tyder inte på, som lärjungarna, ni kommer ihåg Emmaus lärjungarna, de var inte besvikna på vad som hänt när Jesus blev korsfäst. Vi trodde att han var den utlovade Israels kung. Han var Israels kung. Han gjorde precis det som var förutsagt i skrifterna. Och det han själv förutsagt. Han kom för att utge sig själv i fiendernas hand. Låta sig gripas, dömas, överlämnas till hedningarna, lida och dö och på tredje dagen uppstå. Vad han kom för att göra, det var ju att göra djävulens gärningar om intet. Och genom gamla testamentets profeter, genom skriftens undervisning, får vi veta att vårt största problem, det är ju inte vilken regering som finns i landet, utan vårt största problem, det är synd och död. Det är mänsklighetens största problem. Och skriften lär oss att det inte är upp till oss att lösa det problemet. Utan det var en uppgift för Guds son, kvinnans säd, som utlovas redan på syndafallets dag. Det var hans uppgift att lösa mänsklighetens största problem. Och sen visar gamla testamentet i profetier att han ska komma. Han ska födas av en jungfru och träda i vårt ställe. Och han skulle vinna seger inte med vapenmakt, utan han skulle vinna seger genom att leva ett fullkomligt liv i vårt ställe. Och sen oskyldig skulle han ta det straff som vi förtjänat i vårt ställe, för att vi skulle gå fria från straff. Och hans uppståndelse på tredje dagen skulle bevisa att han verkligen är Guds son som segrat över alla våra andliga fiender. Och Jesus, han kom. Han fullbordade precis allt det som var förutsagt om honom. Förutsagt om Messias, världens frälsare. Han fullbordade allt för att vi inte skulle gå förlorade utan ha evigt liv. Finns ingen som har visat oss större kärlek. Finns ingen som kan visa oss större kärlek. Sen finns det ju ytterligare en anledning till att han kom i stor ödmjukhet och sagt mod. Det här visar ju att vi behöver inte vara rädda för att komma till honom. Människor känner sig ju obekväma när man tar upp ämnet Gud, eller synd, eller död, eller dom. Man känner sig obekväm. Bara man nämner Gud, eller döden, eller domen, så väcks det onda samvetet. Och det onda samvetet gör att man vill inte komma till Gud, utan man vill göra precis som Adam gjorde när han hörde Gud komma i trädgården efter sitt syndafall. Han gömde sig. Människor vill gömma sig för de är rädda. Det onda samvetet väcker rädsla. Men Jesus drar oss till sig. Han drar oss syndare till sig med hela sitt framträdande. När han kommer som en ödmjuk och saktmodig kung, och så talar han till oss med milda och vänliga ord i evangeliet, och så lockar han oss till tro och frälsning. Jesu ankomst till Jerusalem, det blev inledningen på en rad händelser som sen det inträffade i snabb takt på ganska kort tid, några dagar. Men det upptar en stor del av evangeliernas innehåll. Trots att så många hade välkomnat honom med en så fin och härlig bekännelse, så kom han ju några dagar senare att stå ensam, övergiven av alla, övergiven till och med av sina närmaste. Han skulle lida och dö så som det var förutsagt. Men han hade ju också förutsagt att han skulle uppstå på tredje dagen. Döden kunde inte behålla honom som är livets herre, honom som är själva livet. Och efter sin uppståndelse så visade han sig för först för lärjungarna, fick kvinnorna vara vittnen om hans uppståndelse, och så visade han sig för lärjungarna, och så visade han sig för mer än 500 bröder på en gång. Och hans uppståndelse bevisar att nu var segern vunnen. Segern över vår största fiende som är döden. Hans uppståndelse visar att vår synd, det som håller oss borta, det som skiljer oss från Gud, vår synd är nu försonad och borttagen. Jesus uppstod för att dra alla till sig. Och han regerar nu i sin kyrka med sin nåd. Och så låter han evangeliets glada budskap om frälsningen förkunnas i hela världen. Ödmjuk kommer han också till oss i sitt ord. För att vi ska ta emot honom, för att vi ska tro på honom, för att vi ska jubla och avlägga samma fina bekännelse som folket som tog emot honom när han red in i Jerusalem. Men Jesus ska en gång komma tillbaka i makt och härlighet. Det har han ju förutsagt. Han förutsagt en sak, då vet vi att det kommer att ske. Han har makt att uppfylla skriftens ord och förutsägelser. Han är den kung som har makt att se till att allt går i uppfyllelse. Den dagen ska han inte komma som en saktmodig och ödmjuk kung. När en basun ska ljuda, han ska komma med stor makt och härlighet, och han ska komma med sin makts änglar. Och han har nämnt redan tidigare att han har mer än 12 legioner änglar till sitt förfogande, mer än. Jag vet inte hur många änglar som ska komma och samla alla inför hans tron. Men när vi hör det, då ska vi komma ihåg att han är densamme igår, idag och i evighet. Och när vi lärt känna honom i evangelium, när vi lärt känna honom som en ödmjuk och saktmodig kung, när vi lärt känna hans kärlek och nåd, när vi lärt känna allt han har gjort för oss, när vi allt han fortfarande gör för oss, när vi lärt känna hans stora frälsningsgärningar, ja, då behöver vi inte bli rädda den dag hans ankomst lyser upp himlen som blixten som ljungar från en horisont till den andra. Vi väntar ju honom från himlen som frälsare. Och saliga är alla som tagit emot honom då han kommer till oss i ödmjukhet och saktmod som vår frälsare, lockar oss till tro genom evangeliets milda ord. De behöver inte vara rädda den dag han kommer i makt och härlighet för att hålla dom. Tvärtom, vi kan med glädje se fram emot den dagen. Då ska vi hälsa honom välkommen. Vi ska jubla, precis som han uppmanar oss till i sin undervisning. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Och när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Amen. Låt oss så be. Herre, du som har all makt i himlen och på jorden, du kom i ödmjukhet för att vinna seger över våra andliga fiender. I ödmjukhet kommer du också till oss i ditt ord för att vi ska ta emot dig som vår frälsare. Gör oss till ditt folk genom tro och bevara oss hos dig, så att vi utan en rädsla kan se fram emot din andra ankomst. Jag kom snart och ta oss in i ditt eviga rike. Amen.